vi får hänga med och se vad vi kan lära oss. För det handlar om Erik, ta det en gång till.
Kan vi prata om hockey?
Yeah. Sportsligt sett lite bättre.
Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite.
Vad tänker du, Erik? Hur stor succé har det varit?
Trodde succé självklart.
Hockeyvänner, Viasat Hockeys podcast nummer 260 spelas in i detta nu i I Like Radios studio, där väldigt många podcast spelar in. Hoppas ni söker upp det på I Like Radio och lyssnar in alla andra också. Ni hör att det smäller till. Vi är laddade den här veckan tillsammans med Erik Granqvist och Håkan Södergren. Det var ju specialavsnitt förra veckan. Erik Grönberg var ju här och berättade sin fasansfulla historia. Han har ju släppt sin nya bok också. Och Erik, jag vet att du lyssnar in i den här podcasten. Vad var dina intryck av den?
Fenomenal post. Och med det menar jag att det är ju bland det tyngsta jag har lyssnat på. Hans historia, men det som är, jag har lyssnat på den två gånger nu och jag tycker att alla föräldrar och ledare borde lyssna på den, för alltså det är ju de här hemska siffrorna att ett av fem barn utsätts alltså för sexuella övergrepp under uppväxten, och det är ju, ja men det går ju knappt att ta in ju, men det som är viktigt är att öka medvetenheten om det här och att han vågar dela med sig. Och det gör ju även Patrik Sjöberg, och det finns ju flera som vågar gå ut och berätta sin historia. Och det är ju så otroligt viktigt, så alla där ute som kanske har varit med om något sånt här, eller att man står vid sidan och så man kan lära känna igen signalerna så att man kan hjälpa. Och jag kan nästan inte prata om det, för det var ju så otroligt tufft ämne, och jag blev väldigt berörd. Men som sagt, alla föräldrar, ledare, men även, jag skulle säga till högstadiet och uppåt, att man lyssnar på den timmen, för det är så viktigt att öka medvetenheten i ämnet.
Inte ensam, aldrig glöm, det heter boken som han har släppt nu. Och jag tycker det var fascinerande också där han berättade just kopplingen till ishockeyn. Jag vet inte om du har lyssnat på podden nu, Håkan, du kommer väl göra det sen annars i ditt upptagna liv där, men just att han hade idolen då, Palle Andersson. Dennis Everbergs pappa var ju stor stjärna i Västerås där, och det var en stor anledning till, han sa att det var hans livs största idol nu och hade i stort sett räddat livet på honom för att han fick den här kopplingen till hockeyn och sen har fått träffa Palle Andersson också då. Säger de Paul eller Paul?
Jag säger bara Palle. Jag träffar honom ganska ofta, för han bor ju bara två slagskott bort här i Ängelholm, så vi träffas ofta på ICA-affären här. Och jag kan förstå varför Erik liksom fäster sig vid honom, för det är en väldigt fin människa som liksom sprider kärlek runt sig. Och just som Erik beskrev, att ishallen blev stället där han kände sig trygg. Och det är ju i dessa tider när det händer grejer inom hockeyn, att vissa ledare missköter sig, så är det ju härligt att höra att just den här kärleken som jag och Håkan delar, men även du och så många av lyssnarna, att hockeyn är en sån underbart ställe att komma till och där man trivs så mycket. Det är en livslång kärlek, och det beskrev ju Erik väldigt fint i förra podcasten.
Ja, just det där med idolskap, det finns ju väldigt väldigt många som har nummer 22 Håkan Södergren som sin stora idol, och framförallt när man pratar med djurgårdare och säger att man jobbar med dig Håkan, så kommer det. Alltså det här att vara en förebild, hur tänker du kring det Håkan?
Ja, alltså jag tänker väl inte på det så mycket. Jag har aldrig tänkt på det speciellt mycket, och alltså jag blir väldigt skakad när jag hör såna här berättelser. Det som kommer upp i NHL nu, det som du refererar till med Erik här, ditt program, för jag är så lyckligt lottad, jag har inte upplevt något sånt där. Alltså jag var uppväxt i Stockholm i förorterna där, och åkte pendeltåget in till träningar och buss och allting, och när jag kom upp och varit lite bättre så kom jag in i den här massan som gick på Café Opera och allting på kvällarna. Men liksom har alltid varit på något vänster helt egentligen okänslig för droger, anabola, alla sådana här saker. Jag har aldrig liksom blivit inblandad i någon sån verksamhet på något vänster, så jag vet inte om jag liksom är någon sån där teflon på mig. Jag känner inte till något sånt där, jag känner inte igen något sånt där, jag har inte upplevt något sånt där. Alltså ibland så blir jag bara liksom lite omskakad och undrar, vad har jag bott någonstans? Alltså, har jag varit i, har jag några som går och håller någon hand över mig eller runt mig?
Ja.
Jag är förvånad alltså. Det är samma sak när du säger det där med att alltså jag har aldrig försökt att vara idol eller försökt, jag har försökt att ha så kul som möjligt och gjort och spela så bra ishockey som möjligt. Mycket annat har inte jag gjort egentligen.
Nej.
Så jag måste ha varit otroligt lyckligt lottad i mitt liv.
Men vad känner du då när du läser de här berättelserna då om Johan Franzén när han uttalar sig om Babcock och allt annat som framkommer nu i NHL med den här ledarstilen som verkligen måste ha varit ännu värre på din tid när du spelade egentligen, om man ser krasst på det?
Ja, den har jag ju på något sätt upplevt, men samtidigt så upplevde jag också att man tog udden av den på många sätt genom att vara flera stycken. Alltså jag är uppväxt i en miljö som kallas Djurgårds 59. Vi är förföljda 1959. Vi var en rätt stark grupp. Thomas Eriksson, Tommy Mörth, Klasse Nordström. Ett antal spelare som spelade i SHL eller Elitserien som det heter då på, i olika klubbar. Lillis Lund som nu är tränare i HV till exempel. Så att vi var ju väldigt starka tillsammans hela tiden. Och det har antagligen varit en väldigt bidragande orsak där man klarar sig från sånt här. För att var det en person som så att säga hamnade i någon form av onåd. Alltså jag kom 3-4 stycken till hjälp hela tiden. Så vi var alltid ett gäng killar tillsammans. Så det är så liksom, ensam är inte stark alltid. Utan det är liksom, är du fler så är du mycket starkare.
Mm.
Så att, antagligen så har det varit en otroligt bidragande orsak också till som jag refererade till, att jag haft ett väldigt, det har gått väldigt bra.
Ja. Men du har aldrig haft en coach som du har känt, nej vad tråkigt att gå till rinken idag och spela för den där väldigt speciella killen?
Alltså tangerat hade man väl så missnöjd. Alltså det är inte speciellt okänt att jag och Lasse Falk drog inte jämnt alla gånger. Vi hade en väldigt stor respekt för varandra, för att jag gillade vad Lasse tyckte och sa. Men han kanske uttryckte sig lite annorlunda än vad man skulle vissa tillfällen. Men jag förstod budskapet och jag försökte att inse liksom att det är faktiskt inte för min skull alla här i spelar ishockey. Det är för vår skull, för att vi ska vinna. Och det innebär ju att man var tvungen att rätta sig lite efter vad han som bestämde faktiskt sa att gruppen skulle göra.
Ja.
Så att på något sätt så har det alltid funnits någon form av förståelse för varför de här uttrycken kom fram. Sen har man kanske inte alltid uppskattat uttrycken. Alltså det var samma med Borken. Jag hade visst många kontroverser med Borken. Men samtidigt så var det lite av kärnan, att man hade sån respekt för honom så att man inte bara ifrågasatt, man diskuterade sig fram till lösningar. Och det kanske inte är så vanligt att man har en diskussion mellan tränare och spelare, utan där brukar det vara ett enväga resonemang.
Känner du igen det här, Erik?
Får jag knyta an till något fint som Håkan sa nyss, och att han hade några som stöttade honom, den där generationen med Mörth och Håkan och det gänget. Och det är precis det som är nyckeln. Jag har ju berättat själv att jag har gjort mycket terapi, och innan man söker hjälp då känns det ju som att man är ensam med sitt lidande, man isolerar sig, men i samma stund man sträcker ut en hand och ber om hjälp och har någon att prata med, då känner man gemenskap. Och den här connection är ju A och O för att ta sig ur missbruk, ta sig ur lidande. Om man har varit med om något traumatiskt som Erik Grönberg, att han hade Rickard Wolf han kunde börja prata med och sen få hjälp och göra terapi, det är ju en sån ursäkta, det är sånt fundament för oss människor.
Mm.
att man inte blir en ö och tror att det är bara jag som upplever det här, det är ingen annan, utan direkt man börjar vågar öppna upp för någon man litar på, då börjar man säga att jag är inte ensam med det här, och då börjar det ske ett helande, och det tycker jag är otroligt vackert, och det tycker jag vi kan ta med oss från både den här podcasten och förra, och det är därför jag tror podcast också fyller en viktig funktion i människors liv, att man kan gå och lyssna på andra människors berättelser, och ibland är det glatt om man pratar om Elias Petterssons otroliga mål eller Johan Larssons poängform eller Ullmarks i målet, vad det nu kan vara, och ibland pratar vi om sådana allvarliga ämnen som det har blivit de senaste veckorna, vilket är otroligt viktigt också, för vi har ju allting i oss som människor, och det är den här gemenskapen som förenar oss.
Ja, sannoliken. Och Erik Grönberg där var ju då att han var sexuellt utnyttjad när han var mindre, och sen har han lidit av psykisk ohälsa och haft ett helvete minst sagt i sitt liv där. Det vi pratar om här mycket nu i Hockeypodden är ju det som rullas upp i NHL, där många tränare har fått lämna, säkerligen fler kommer få göra det också. Jag fick en intressant tweet igår av en kille som heter Johan Holmgren på Twitter. Jag kan hitta hans användarnamn. @Holmgren Johan. Han skrev så här: Har tränarnas oacceptabla beteende undgått de journalister som har bevakat NHL i alla år? Har de vetat men inte rapporterat? Frågetecken. Eller rapporterat utan att få den uppmärksamhet de borde få? Varför tror ni det tas tag i den här frågan just nu? Skrev han till mig. Och jag vet, du fick den där tweeten också, Erik. Men Håkan, om du tar in det där, hur skulle du svara Johan?
Jag tror att många har vetat. Jag tror många har haft rätt så bra kontroll på vilka som har det och det. Och det har nog varit ännu värre bak i världen, så att säga. Men det, man ska också veta att det här, och då ska jag faktiskt reflektera mer till det nordamerikanska än till det kanske svenska och europeiska. För att i Nordamerika så är det här en liten cirkus. Det har varit, alltså det, journalistiken som började i samband med, jag tror det var Gulfkriget eller vad man kallade sådana journalister som reste med då stridande styrkor från amerikaner. Alltså de var embedded. De var med som en del av det och varit en propagandaapparat. Den har ju funnits lite inom idrotten, ishockeyn också, fotbollen på den leden. Och det innebär ju så att du måste ju ofta vara inne i den miljön för att få tillgång till nyheter och få tillgång till de positionerna som många av de här journalisterna har borta i Kanada. För de är ju lite, det är rockstjärnor, men de är stora stjärnor. Titta på Don Cherry nu, titta på Ron McLean som var bredvid honom till exempel. Så att, jag tror att många har vetat, men inte egentligen tolkat det som så allvarligt, utan att det har varit en del av den här miljön och så har det sett ut i 40, 50, 60 år. Och av den anledningen så har det varit acceptabelt som normalt. Nu när förändringarna kommer rätt fort, och det gör de ju via sociala medier oftast, för att där finns det en öppning att säga saker och ting utan egentligen i vissa fall utan att bli oemotsagd, så lyfts det här lite, det här locket lyfts, och det dyker upp nya människor som inte har varit inne i den här världen, har varit sådana embedded, alltså som inte har kunnat haft förmånen att få reda på saker och ting. Och när de då börjar lyfta på det här locket så kommer ut sådana här saker, och då kommer människor som har varit tystade, inte fått tala ordentligt, då kommer de också till tals. Och då börjar det här rulla. Så att nu kommer det, tror jag, läcka ut många sådana här saker. Problemet är ju då att de oftast ligger 8-10 år tillbaka i tiden, vilket innebär att de blir väldigt, väldigt svåra att ett, bevisa, eller två, kunna ha riktig kontroll på att de är som den personen som säger det. Om det är en uppfattning eller om det är ett regelrätt lagbrott eller en arbetsmiljöbrott eller något liknande. Så det är en otroligt svår och komplex situation. Så att, jag tror inte det här kommer sluta än på ett tag, inte. Men jag tror också att det kommer att, så att säga, normaliseras och modereras en hel del med hur man tar tag i de här grejerna och hur framförallt hur man kommer att, som man så NHL nu redan, börja jobba med ett väldigt, väldigt intensivt.
Ja, men jag tror du är inne på en viktig punkt där just med sociala medier, att det finns en helt annan väg nu att få ut saker. Men Johan skriver vidare efter mitt svar där, som var ungefär det du var inne på, Håkan, att han anser ändå att vi har flera pensionerade spelare som förtjänar kritik för att inte ha berättat det tidigare. Tycker även journalister har ett ansvar att rapportera om kultur, gå och hänvisa till anonym källa. Vad tänker du kring det, Erik, liksom att de här pensionerade spelarna borde ha sagt någonting tidigare? Tycker du det?
Nej, utan alltså, grejen är så här. Låt oss också ta det i en större kontext. Att det behövs ju visselblåsare, som det heter. Vi ser MeToo-rör... ursäkta, jag
har en lugnt.
Kråka i
halsen. Det är förkylningstider.
Jo, visselblåsare. Vi ser MeToo som för 2 år sedan med sexuella övergrepp inom teater- och filmbranschen. Och i alla möjliga miljöer där det... människor har makt och missbrukar den makten. Det var ju Harvey Weinstein som alltså skådespelare gick tillsammans och började uttala sig om vad han hade gjort. Och då upptäcker alla, oj, det där har jag också utsatts för. Men man har dolt det i skam, man har inte vågat berätta för man har trott att det är så här det ska vara. Det är det normala. Det är så här den här kulturen är. Så lider man i det tysta och börjar självmedicinera. Ha strategier för att stå ut med sitt lidande. Men direkt det kom en visselblåsare som det här har hänt. Och det var MeToo-rörelsen för 2 år sedan. Och det har även blivit MeToo-rörelsen inom hockey nu. Mm. Att några börjar berätta. Mitch Marner går ut och berättar om sin. Vi har Akeem Alou som berättar om Bill Peters rasistiska övergrepp. Och så vidare. Och då börjar den här... Vad säger du?
Johan Fransén.
Johan Franzén, ja, jätteviktig, kommer ut och delar med sig Babcocks fruktansvärda beteende mot honom. Och nu är det alltså så många där ute, inklusive jag själv. Vi hade ju en lång podcast om det här. Ni som inte har hört det, lyssna på den för några veckor sedan när du och jag och Håkan pratade om det här. Också personliga erfarenheter inom hockeykulturen som nu håller på att raseras. Och nu ska det byggas upp något nytt. Men innan det byggs upp något nytt, då måste det här locket få vara av. Och det måste få komma historier där folk får berätta. Och nu är det ju då de här som den här frågan refererar till. Alltså de som har varit ledande spelare inom en hockeykultur som har varit cementerad. Det är ju otroligt svårt för dem då att ta tag i det. Och jag har pratat med spelare som har varit i NHL-klubbar som har sagt att vi tog upp det. Spelrådet gick upp och pratade med GM:en. Men GM:en sa bara, det är our way or the highway. Antingen rättar ni in i ledet, annars kommer jag trada bort er. Vilket är då när spelarna tog mod till så sa att det här är inte acceptabelt. Babcocks beteende eller som exempel. Då får de inget gehör. De får kalla handen av cheferna. Vilket gör att den här tystnadskulturen och den osunda kulturen som har varit bara vidmakthålls. Men det håller på att raseras nu och det välkomnar vi jättemycket. Montgomery bland annat nu fick ju sparken från Dallas häromdagen.
Där vi inte riktigt vet vad som har hänt.
Vet inte vad som har hänt, men det vi vet är att Jim Neal, GM:en, säger att han har alltså haft ett beteende som inte är i linje med värdegrunden för Dallas Stars. Och därför så blir han entledigad. Och det kommer ställas mycket högre krav på rekrytering av ledare. Att se till att det är människor som kan liksom uppföra sig i linje med både vad NHL. För Gary Bettman har ju gått ut också nu. Du kanske ska dra det vad Gary Bettman sa, Gide.
Ja, men att du menar det här att NHL inte kommer acceptera någonting. Och att man kommer gå till botten med hela den här biten.
Så han och att han har en hotline tydlig. Så att du kan ringa dit.
Precis.
Hade det hänt Franzén idag, om det hade varit en hotline och Franzén hade spelat, eller vi hade haft en hotline då kan spelarna ringa och säga att jag har blivit behandlad på det här sättet nu. Så att det är ju, nu skapas det ju protokoll för hur man kan hantera den här typen av övergrepp, vilket är väldigt bra.
Men om man tittar på det här, finns det någon baksida tror du, Håkan också? Men coacherna är ju ändå ledare. Och vi vet ju hur det fungerar med spelare och det är stora pengar. Det är agenter som ska in stora pengar de också. Kan det bli ett gnäll där egentligen inte coachen har gjort så mycket tror du här? Blir det en farlig verkstad för coacherna?
Det är ju alltid det riskmomentet, va? Och det är där som det alltid, till exempel när det refereras som här till anonyma källor. När det börjar komma upp sådana saker, då blir man alltid lite orolig. Och det är det som är så svårt med den här situationen. Att när folk inte stiger fram och tar... Visst, ett jättestort jobbigt ansvar för att stå upp för sig själv och kanske för andra. Men det måste man ju göra faktiskt om man ska få en fair bekännelse av om det finns ett problem eller inte. Så länge du har en anonym källa så är det ju hela tiden ett ifrågasättande av om det verkligen är seriöst. Och det är därför som man i vissa fall kan se att på många olika ställen så har ju sociala medier varit utnyttjat av den anledningen. Så att jag tror att man kommer få leva i ett litet vakuum där man inte egentligen vet hur man ska göra. Och det är möjligtvis att någon kommer känna sig felbehandlad också av de som inte får fortsätta eller får sparken eller blir anklagade för några saker. Och sen måste man också komma ihåg det. Och det är bara att gå tillbaka till era föräldrar med språkvård och allt liknande. Samhället har förändrats rätt mycket de senaste 5-6 åren. Det som var norm för 10 år sedan är inte norm nu. Så att ta upp en sak idag som man refererar till för 10 år sedan, då måste man också försöka leva tillbaka till den formen av tid man levde i då också. Så att det här tror jag kommer bli ett jättesvårt ämne att få klarhet på. Och vi ska veta också, som du nämnde Niklas där också, att det är rätt stora pengar det handlar om här. Alltså, du kommer ju hitta folk som går till domstol och hävdar vissa saker. De kommer säkert att anklaga varandra för både dittan och datan för att på något vänster komma ut det här ekonomiskt bra. Va? Och sen ska vi också komma ihåg att alla som jobbar, alla spelare, tränare och allting som är anställda av NHL. För att NHL är ju alltså en franchise-moder som lever med och har alla klubbar under sig. Va? Mm. Så att egentligen så, det bett man är livrädd för, det är ju att NHL ska dras in i det här. NHL alltså som huvudliga som till sist kan bli de som blir stämda för det här. Så att han är nog ute efter lite att skydda sig själv också genom att gå ut så här hårt gentemot klubbarna. För det ska man liksom också tänka på när man diskuterar sånt här. Det är inte bara så att säga att se till spelarnas bästa eller för att se till sportens bästa. Det är för, från Batmans sida är det för att se till att NHLs bästa och att de inte förlorar på det här på något sätt.
Mm, det har varit en hotline för oss i ett par avsnitt nu i VS Hockeys podcast att prata om det här beteendet och maktmissbrukarna då som faller med all rätta och säkerligen fler som kommer falla ner från de där pedestalerna de har suttit och sitter på kanske, och vi har ju pratat om det i NHL-studion också, men vi lämnar det nu VS Hockeys podcast nummer 260 och byter lite NHL för en liten stund till COL, för vad var det som hände ni i Schweiz igår, Erik?
Bragden i bil. Jag får nog säga det. Alltså, vilket underbart upplägg det är det här med att spela dubbelmöte. Och alltså Frölunda som ligger under med två kassar. Det är 3:40 kvar. Roger Rönnberg som har ett väldigt kravfyllt ledarskap utan att gå över gränsen och missbruka makt. Involvera spelarna. Det är högt i tak. Och alla har förmågan att lyfta sig när det behövs som mest. De gör två snabba mål där och det blir en förlängning. Som ju är makalöst. Tobbe Karlsson och Rickard Wallin. De levde med i varenda skär, varenda räddning. Mattsson gjorde några väldigt viktiga räddningar där. Efter att ha släppt in något lite enklare mål där i slutet av tredje så stängde han igen helt i övertiden. Och till slut hittar Patrik Karlsson rätt bakom Jonas Hiller i bilburen. En fin skymning också av Laso framför. Och återigen är Frölunda framme i semifinal och ska möta Luleå. Så det är Bill Rönnberg mot Bulan Berglund. Det är ännu en het coachduell. Och jag känner att jag längtar redan till 7-8 januari. TV3 Sport via Play, då kommer vi att sända den. Och den andra semifinalen är ju Djurgården. Grattis! Nollan borta mot München. Väldigt fint målvaktsspel av Rämö där i buren. Och de tar en seger så att det blir då Mountfield, tjeckiska laget, mot Djurgården. Och ja, nu blev det lite mycket snack där.
Jag tänkte, har du redan fått reda på att vi sänder Luleå och Frölunda? Det kanske redan är klart. Det visste inte jag om ens. Vi delar ju det här med Sveriges Television.
Det enda jag vet är att, att det kommer att ske matcher där 7-8. Så håll utkik till via Play-tablån. Ja. Du kommer väl sända någonting av det, Niklas?
Ja, absolut. En av semifinalerna kommer vi garanterat haka på. Är det här, nu ska man säga att det är genombrottet för Champions Hockey League. Men hur tänker du kring det, Håkan? Det hände någonting i Skandinavium, kände jag i fjol under finalen, Frölunda München, som var väldigt bra spelmässigt. Den var intensiv, den var dramatisk. Och framförallt så satt ju 12 000, nej, det är 44 åskådare som Skandinavium tar in. Var det där det skedde någonting som man har spunnit vidare på? Hur känner du?
I alla fall så har den där COL-temperaturen har liksom, den har nått upp till Göteborg. Den har kanske nått upp halvvägs upp till Karlstad med tanke på hur det såg ut i den sista matchen mot Frölunda just där i den delen. Men jag är inte så himla säker på att den har nått ända till Stockholm och ända upp till Luleå. Så säga, va? Den är sakta på väg dit för att klubbarna, spelarna, alla andra tar den här turneringen väldigt seriöst och är väldigt positiva till det. Men det är sista lilla biten i pusslet där. Det är supportrarna som inte riktigt, riktigt riktigt kanske på alla ställen accepterade det. Men det tror jag nu, med tanke på hur det ser ut här, att vi har en semifinal med återigen tre svenska lag i dem, men att vi har Luleå till exempel mot Frölunda som kommer att leva sitt eget lilla liv. Va? Jag tror att Djurgården mot Mountfield kanske är lite svårare att sälja in hos sponsorerna och publiken, för att okunnigheten om Mountfield är kanske lite större. Men jag tror också att Djurgården på sådant sätt som alla publiken i Djurgården bygger upp runt sitt eget lag kommer på något sätt att ta det här till bröstet och stå på läktaren så att det kommer bli utsålt igen på Hovet också. För jag tror att Djurgården ser en jättemöjlighet att gå till final, va? Och då är det en helt annat ljud i skällan, alltså från både publiken och allting. Djurgården är bortskämda, ska jag säga. Trots att man kanske inte har vunnit så mycket på sistone, va? Så är Djurgården ett bortskämt lag med att man har, eller bortskämt klubb, för att ha många andra sporter som gör det väldigt bra och man kan så att säga fördela sitt supporterskap på. Och nu har ju fotbollen varit i framgången så länge för Djurgården, så att där har ju många av supporterna lagt ner både tid och kraft och ekonomi.
Vad spår du i din spåkula, Erik? Vilka kommer vi se i den där finalen som ju avgörs i bästa av en match? Men det är ju bästa två i det här upplägget som du var inne på, som jag också tycker är helt suveränt nu då, när man spelar borta och hemma. Men man räknar inte bortamålen som något extra. Det har ju visat sig vara helt perfekt det här.
Får jag säga en sak? Det var ju jäkligt kul. Jag sätter ju och tittar på Djurgårdsmatchen för det mesta. Vilket var en väldigt speciell situation också. Med målvakt uttagen redan efter 3 minuter i sista. Det var rätt kul. Men så går man in och så tittar man på resultatappen hela tiden samtidigt. Va? Och så står det 3-4 bil over, eller Frölunda overtime. Tänkte jag, fan, vann de så fort alltså?
Ja.
Och sen slår man över så spelar de fortfarande. Nu står ju 3-4 i overtime, hur går det här till då? Så det är rätt kul att vinna med 5-3 efter förlängning.
Ja.
Har ni tänkt på det?
Ja, men det är det här att de slår samman målen, men det jag gillar, jag kollar på Viaplay.
Det förstår jag, Erik, kom in i matchen, det förstår jag. Men förstår du skämtet?
Jo, jag vet, men det som jag vill bara koppla till som är bra, som är nu, är att det står så här aggregate score, det står totala scoren står där på Viaplay och TV3 Sport, vilket var bra, för det, så var det inte för några år sedan. Utan då fick man liksom räkna själv, men nu är live totala scoren där. Och det som är kul är där, de här hockeyskämten, jag är inte så bra på att förstå dem. Jag är en av de få människorna som lever kvar i att vara 6 år och inte förstå ironi. Så att det tar inte personligt, Håkan, men det vet du efter 6 år tillsammans. Jag tror Djurgården kommer fixa det. Alltså, jag vill koppla till det Svedberg och Räme, vilken stabilitet bakifrån, tillsammans med målvaktscoachen Fredrik Mikko, professor Mikko, som är väldigt duktig på målvaktsspel, en av de mest erfarna i landet. Det han har gjort tillsammans med de målvakterna, det tycker jag är otroligt imponerande. Och sen är det bara skadebiten. Kan man få tillbaka så man har alltså de här kärnstjärnspelarna hela och friska, så de kan spela ohämmat där i början på januari, då tror jag vi får se Djurgården i final. Och sen är ju frågan, kan Bulan göra rätt justeringar under de här två matcherna mot Roger Rönnbergs Frölunda? Senast de har mött i slutspel, då har Roger gjort de här små korrigeringarna som gjort att Frölunda har gått ut som vinnare. Och det är, men Luleå imponerar väldigt mycket. Connolly och Lauesson och Gunler, den första kedjan nyskapad, den var ju briljant igår. Liksom JVM-backen Nils Lundqvist, han dominerar ju totalt. Så att Luleå mäkta imponerade starkt, målvaktspar Rautio och Lassinantti också. Rautio som har börjat med mina sömntips, by the way.
Ja, det,
men det ska jag inte dra igen. Det blir för naket, så att säga.
Du, bara en snabbis där, Erik. Jag läste någonstans att Rautio är den bästa målvakten Luleå har haft genom tiderna. Är du med på det?
Ja. Ja, men det är ju bara en rubrik. Klickar du på den rubriken så ser du att han har passerat Jarmo Myllys, ikonen, ja, i antal nollor.
Men i dina ögon då, spelmässigt?
33 nollor. Nej, men spelmässigt. Där kan du lyssna på ett stenkast från Delfinen. Där rankade alla Luleås målvakter efter Jarmo Myllys, för det finns bara en i toppen där, och det är Jarmo Myllys. Alltså, han är ju överlägsen med den karisman. Jarmo Myllys vann ju ett VM-guld i Finland också med Kurre i båset 95 där i Globen. Så att han var ju liksom en världsmålvakt, och det kan man ju inte säga om Rautio Lassinantti. De håller hög Europaklass, men de är ju inte i närheten av Myllys. Däremot när det gäller nollor och ihärdighet, där är ju Rautio en av de mest noggranna målvakter jag någonsin har träffat. Och jag är inte förvånad att han är uppe och delar den nollplatsen nu i SHL Elitserien med Stefan Liv för tillfället. Jaga norrarna där i toppen.
Så finalparet blir, Erik?
Det blir Frölunda-Djurgården enligt mitt tips. Om nu inte Bulan kan sluta vara superenvis och bara köra vidare enligt plan A, utan han hittar en plan B, då kan det bli Luleå.
Ja, det blir repris på SM-finalen i så fall, när det var Frölunda mot Djurgården. Ja, häftigt, vi följer upp Champions Hockey-linjen och närmar sig den där semifinalduellerna såklart. Något som kommer närmare och närmare, det lackar ju mot Luleå junior-VM. 26 december så är det ju dags då det är juniorkronorna mot Finland som är regerande mästare i den här turneringen. Då. Så en tuff uppgift för juniorkronorna inledningsvis i gruppen. De spelar i Trinets i Tjeckien, och vi bevakar allting på TV6 och via Play. Håkan, vad säger du om truppen som Montén plockade ut? Hur bra är den? Oj, sucka.
Jag tror att de flesta Ja, alltså det blir alltid det här att det känns lite som att man ja, man är inte riktigt topp positiv, vilket man kanske skulle vara för killarnas skull. Men det är väl lite så att vi har kanske inte det starkaste laget vi har offensivt som vi kanske har haft jämfört med tidigare år. Vi har en backsida som är minst lika bra som tidigare. Vi har en målbacksida som vi tror är lika bra med Anefelt där, som är den bästa. Och som vann ett guld redan i våras då, så att säga, som har visat att han är skicklig på sådana bra matcher och rädda saker när det behövs som mest. Så att det är ju hela tiden den där lilla frågeställningen om vi har verkligen tillräckligt mycket offensiv kraft i de främsta leden som kan ta hand om det här. Fagermo är en sak, det är bra. Alltså, Höglander, ja, Bäck, ja. Alltså den första line kanske vi får upp. Andra, ja, tredje line, ja, det blir de här 2002-erna. Med Henriksson i mitten, etta, 21 där. Men ja. Så att jag pratar med lite folk runt omkring också som har ungefär samma åsikt. Va? Och då kommer man ju faktiskt till delen av fakta att då är den här matchen mot Finland som vi sänder på annandagen. Då är den, ursäkta uttrycket, jävligt viktig. För att kommer man tvåa, tre eller fyra i den här gruppen, då blir den skittuff, återigen ursäkta, språkvården. Kvartsfinal som vi har väldigt, väldigt mycket sämre chanser i än om vi vinner gruppen. Så att mycket kan vara gjort av att vi vinner gruppen och spelar bra den första matchen, för att då kan vi så att säga ha ett bra lag. Men vi är på pappret inte någon större medaljkandidater.
Men om man fyller på lite på det där pappret, Erik, då, vad blir den viktigaste om du får önska dig en enda pusselbit i julklapp som appliceras till Sveriges trupp till JVM? Vem skulle det vara?
Vi hittar honom i Winnipeg. Winnipeg som har tradat till sig forward, vilket gör att David Gustafsson inte har varit i line-upen senaste matcherna. Och det är ju väldigt positivt för JVM-laget, för han kommer behövas som en första center, som en härförare där framåt. Och vi vet hur bra han har spelat med Samuel Fagemo tidigare. Så att David Gustafsson blir nyckeln. Och sen Adam Bokvist, han gjorde assist i natt för Chicago, uppkallad. Det ser ju mörkt ut att få med honom nu när han spelar i Blackhawks. Däremot Rasmus Sandin är ju Toronto Marlies. Så där kan vi få en förstärkning, juniorkronen och Montén. Och då kommer ju Victor Söderström in i spel igen. Och han kom ju inte med i första uttagningen här bland de fem backarna, men det ska ju tillkomma två. Och där förutspår jag då att det blir Rasmus Sandin och Victor Söderström. Men den viktigaste på svar på din fråga, det är David Gustafsson.
Och på tal om viktig, hur viktig är den här turneringen för förbundskapten Thomas Montén? Med tanke på det som hände i fjol, där det, ja, vi får kalla det fiasko ute i kvartsfinalen. Det händer ju inte ofta för juniorkronorna som brukar gå väldigt, väldigt långt. Hans status, Håkan, inför den här turneringen?
Ja, den kommer ju ifrågasättas. Det är ju självklart att om vi då potentiellt ser som att man åker ut i en kvartsfinal, så blir det alltså två raka utan medalj, utan vara med de sista dagarna när allting ska avgöras. Svensk hockey är vi ju faktiskt rätt så kravstora nu för tiden. Just i det fallet att vi ska vara med upp på pallen eller framförallt slåss om medaljerna hela tiden. Vilken årsgrupp vi än pratar om. Så att jag tror nog att den platsen kommer att bli ifrågasatt för Montens skull, även om man har avtal med förbundet eller liknande. Utan man ser väl lite på just men samtidigt alltså du får ju vända på det lite också.
Hur då?
Den här situationen som man har nu egentligen, att du får inte plocka ut det bästa laget, det har vi varit bara egentligen förbaskade på när det gäller VM, alltså stora VM, när vi har haft så mycket spelare borta i Nordamerika som inte har kunnat komma loss. De stora stjärnorna har vi alltid sett varit kvar i Stanley Cup-slutspelet. Nu är det ju problematiken att nu är de ju faktiskt, de bästa spelarna är redan nu borta i vissa fall NHL, men AHL för det mesta. Va? Så att, alltså, Dahlin är ju till exempel junior, fortfarande kunde varit med. Så att vi ställs ju då också för lite nya konflikter på det viset med relationen resultat kontra vad har vi för spelare. Sen är det ju så lika för de andra eller för de andra länderna. Ja visst, så att allting tillsammans så handlar det bara om egentligen att vinna för att kunna rädda sitt eget skinn. Men Vi har kanske en generation på det här sättet, 0-0, som inte har riktigt forwardskapaciteten, för att vi har ju ett överflöd av bra backar däremot.
Mm, och får jag bara koppla på en grej, att det är ju det är kvartsfinalen det börjar, och då måste man se till att vara som bäst när det gäller som mest. Det här med att bara vinna massa matcher i rad i gruppspelet är ju helt ointressant. Och som Håkan var inne på nyss, det är alltså i kvartsfinalen kommer det bli antingen Kanada, USA, Ryssland eller Tjeckien på hemmaplan. Alltså sug på den, hur svåra kvartsfinalen kommer bli. Och att se till att bli bättre och bättre varje dag som går. Och det är ju en gammal hockeyklyscha, både när det gäller stora VM-turneringar eller ett SM-slutspel. Att ska man vinna måste man, i det här fallet så måste alltså de här spelarna nu, från Arnefelt längst bak ända fram till Höglander och Holtz med flera, de måste vara absolut som bäst när det gäller som mest. Det måste vara maxprestationer för att Sverige ska ha en chans att ta tredje guldet. Och tar det här laget på papper som det ser ut nu medalj, då gör de det väldigt bra. Tar de guld, ja, då är det helt fenomenalt.
Ja, det är intressant. Jag har ju en liten fundering, ett litet orosmoln, och det gäller Frölunda-spelaren Lukas Raymond, som har varit sjuk nu ett bra tag. Jag skulle göra någon undersökning igår, tror jag. Man har inte sagt någonting mer i Frölunda, och det där tycker jag inte låter så där jättebra. De har varit sjuk en tid och de vet inte vad det är för någonting. Jag är lite
körtelfeber.
Ja, exakt det som slog mig också. Visst inte om jag skulle våga säga det här, men När man har följt en del, framförallt när man bevakat tennisen rätt hårt, så var det ju rätt många som åkte på köttelfeber. Framförallt då Robin Söderling, vilket pajade hela hans karriär där. Mario Ancic, en annan spelare som Fredrik Fidde Rosengren, som jobbar på våran kanal som tenniskommentator, hade ju honom också. Han åkte också på köttelfeber. Nu ska vi inte säga att det är det för Lucas Raymond, men det känns lite oroväckande. Eller vad känner du, Håkan?
Jag spelade Canada Cup 87 med körtelfeber och åkte direkt hem från flygplatsen och in på SÖS sjukhus, opererade bort halsmandlar och låg i 2 veckor och sånt där. Så jag vet precis hur det är, va. Det där är ett riktigt skit. Men det är som sagt, det går ju mycket elände nu. Alltså jag har gått i 5-6 veckor och harklar. Jag hör ju ni harklar i bägge två, va. Det är ju sådana tider nu. Och det där blir man inte av med. Det är som att bära på en resväska. Alltså det hänger med en hela vägen. Så att vi ska ju inte liksom utgå från det värsta som du gör där med körtelfeber, Gida. Alltså. Men det är klart som sjutton att alltså jag var hos läkaren själv och tog alla tester för att se vad är det för skit jag har. Och det bara säger jag, ja, det är virus. Okej, okay. Vad gör jag då?
Hej då.
Vila.
Ja,
vila. Så att det är mycket skit som går, va? Så vi ska inte utgå från det värsta. Vi hoppas väl på att det löser sig. Ja.
Jag måste bara fråga hur det var att operera bort halsmandlarna.
Det var fest.
Oh.
Fick ju glass 2 dagar efter.
Ja, var mycket pigelin.
Ja, mycket pigelin.
Ja.
Nej, det var inget kul, för jag hade ju gått på penicillinkurer under så lång tid då, för att vi flög ju fram och tillbaka över Kanada där, så att man fick ju varje gång man klev upp in i flyget så åkte man ju på någon sån där skit igen, då kom det tillbaks. Så det hade ju, bara för att visa hur stor och stark och tuff jag är. Så jag opererade bort halsmandlarna. Och jag bodde ju på andra sidan Skanstull, eller på andra sidan Skanstull vid Globen precis, så att efter en dag på sjukhuset så åkte jag hem och la mig. Det var mycket trevligare att vara hemma.
Ah.
Och så vaknade jag på morgonen och så hade jag liksom en liten sån här bytta som jag spottade i då, efter, för att man fick ju mycket skit i munnen. Och när jag gjorde det på morgonen så bara rann det blod. Då hade jag ätit så mycket penicillin, va, så att jag hade inte haft någon motstånd, eller kroppen liksom kunde inte läka ordentligt, för den var så upptagen. Så då lämna såren i halsen på mig, så då fick jag infart, inte börja sjukan igen.
Ah,
så det var ingen fest egentligen. Men jag spelade dagen efter.
Du gjorde det? Nej, jag tänkte väl att jag skulle inte förvåna mig. Det enda gången inte du har fått spela var väl egentligen när du fick
påssjukan. En till som inte består ironi.
Ja. Ja, du tänkte spela med påssjuka en gång, vet du. Det passar ju bra till ditt smeknamn, ja, sig, men ändå. Ja, jag skulle göra det när jag var innebandyspelare ett tag. Då fick jag hem det där pappret från vad heter det sjukhuset? Sofiahemmet. Där stod ju allting då, vad det innebar att göra det här och hur det skulle vara veckorna efter också. Då rev jag det där pappret och cancellerade min tid och åkte aldrig dit, utan jag har kvar de där halsmandlarna och får ha lite dålig hals istället. Det är väl skillnad på en hockeyspelare och en innebandyspelare kanske, Håkan?
Helt sant.
Bra, men tack för tipset. Jag kanske gör det nu istället. Nu studsar vi vidare till just tipshörnan. Och gå vidare i den här podcasten, slutspurten då. Inledningen ändå för Euro Hockey Tours andra turnering, det är alltså Channel One Cup i Ryssland, kommer spelas i Moskva och i Sankt Petersburg, men även en match i Pilsen i Tjeckien, där Tjeckien kommer möta Finland. Men vi håller ju koll på Tre Kronor, Garpenlövs andra turnering där, Erik. Det blev inte en enda seger i Karjala Tournament. Hur ser det ut nu, tycker du?
Det ser stabilt ut på målvaktssidan, backsidan. Där har vi ju en back, Mikael Wikstrand, som spelar väldigt bra i Akbars Kazan. Han är ju aktuell, som jag ser det, att kunna även ta en VM-tröja i Sagolandet Schweiz framåt sommaren. Sen tycker jag det är väldigt kul att se Magnus Pääjärvi Svensson tillbaka i Europa. Lokomotiv Jaroslav, han har ju som bländande teknik. Jag kallar honom för virvelvinden. Ni gjorde VM då 2010, jag var med som coach och Magnus Pääjärvi, då 19 år gammal, kom med tillsammans med bland annat Erik Karlsson och Viktor Hedman då. Men Pääjärvi, vilken skridskåkare, vilken bländande teknik, har inte fått det att lyfta helt och fått spela till sina styrkor i där borta i NHL, men nu har han ju verkligen ser ut att ha fått tillbaka självförtroende. Han gör otroliga frilägesmål, straffmål, och han kan ju mycket väl också vara en pjäs i Garpenlövs VM-lag i maj.
Är det de två som du ser, Erik, har möjligheterna?
En tredje keeper kan ju alltid komma med. Lasse Johansson och Adam Reideborn. Men det är ju inte så intressant. Men jag tycker Wikstrand har en jättebra chans. Kalle Andersson ska bli roligt att se också. Han är ju otroligt spelskicklig, Bernbacken, som håller på att förhandla ett jättekontrakt där. Han har ett bra läge eftersom han räknas som schweizare där borta. Förhandlingsläge. Och nu bygger Håkan om, tror jag, där i Oslo.
Jag vet inte om han håller på att rota i sina gamla papper från Isvestia-tiden kanske. Det är det som han bläddrar där i sitt bibliotek hemma kanske. Men
finns det inga bevis kvar från den tiden? Jag har bränt allting för säkerhets skull.
Ja, det är bra. Nej, men direktören får sätta sig där och hålla i bordet lite, så kör du vidare, Erik.
Eller var du klar, nu försvann ni bägge två där för mig.
Ja, jag tänkte om du ville prata vidare. Du var ju mitt i en mening där, men du kanske var klar med dina åsikter om Tre Kronor.
Nej, men det är det som det jag tycker är mest intressant på de här turnéerna, är ju de här individerna som sticker ut och gör skillnad och helt plötsligt gör sig tillgängliga, att Garpenlöv och staben kan tänka att ja, vi ska ha med den och den för att de kan vara med och göra skillnad i en roll. Men Malte Strömvall, också son till Johan Strömvall, den mest seriösa hockeyspelaren jag har spelat med. Han på 90-talet, då tog han en öl och så sög han på den hela kvällen. Och det var ju andra tider då, men han var före sin tid med att sköta om sin kropp. Och Malte, jättehärlig kille såklart, men även liksom spetsig forward. Var ju väldigt bra i finska ligan i fjol, toppade poängligan, och nu är han ju i Sochi. Ska bli roligt att se. Så jag ser mer fram emot individernas prestationer än egentligen lagresultatet.
Jag hakar på det med individer, Håkan. Vem tycker du ser mest spännande ut inför den här turneringen?
Jag hade faktiskt tänkt exakt tre namn. Samma precis tre spelare som jag är mest intresserad av. Niklas Hansson kan väl lägga till det också på backsidan. Där tycker jag ska bli spännande. För att det var en spelare som jag tycker var i en utvecklingsfas när han började röra på sig lite utomlands från början. Och nu hoppas jag att han får tillbaka det där. För det är den typen av spelare, svenska backar på den, som ser ut på det sättet, som har varit väldigt framgångsrika internationellt de senaste åren. Så jag tycker han ska bli intressant att se. Och sen här, det här är ju ett landslag som jag skulle vilja. Och det här är också lite elakt att säga kanske. Det här är ju ett B-landslag lite, med tanke på att vi har då tre klubbar som inte levererar spelare till det. Vilket gör att vi har ju kanske ett landslag med 50 spelare som är ungefär på samma nivå, där man kan plocka in och ut spelare lite hur man vill, utan att varken försvaga eller förbättra Tre Kronor när vi hamnar i december månad ungefär. Men det här är ju, jag upplever det här som en inventering från Garpens sida av spelare som kan bli hans lilla favoriter, sådana spelare som han kan ge förtroende, som han vet kan växa till exempel när det behövs och komma till ett VM, för att han ser att de har ett internationellt snitt som man brukar säga i sitt spel. Han ser också liksom vilka som skulle kanske kunna spela tillsammans med Hed, vissa spelare bort på NHL som man kan redan i februari börja se kommer inte till slutspel och kan bli aktuella för VM-spel. Så att det här är ju egentligen att börja på något vänster såga upp ett pussel med en stort svensk hockeykarta för att sen ha massa olika bitar som man kan fylla i till varandra när det väl är dags. För att då blir det ju faktiskt så att då är det ett pusslande med spelare fram och tillbaks, telefonsamtal över nätterna och resultat på månaderna för att se vad man skulle kunna få ihop. Så att, jag tror vi får acceptera liksom att det här kanske är ett lag som kan vinna turneringen. Ja visst, men att det också är ett från förbundet och från Garpenlövs sida en inventering av spelare i första hand.
Får man såga i pussel?
Ja, om du vill ha ett pussel så på det sättet så att du alltid ska kunna lägga det på riktigt sätt och att du alltid får pusslet ut, då sågar du själv.
Då ska jag börja lägga lite julpussel med Yvonne och Jonte då innan JVM, för jag brukar inte gilla det där med pussel, men får man såga då passar
det perfekt. Pussel alltså.
Södergrens pussel, vet du. Det finns säkert något sånt gammalt nummer 22 Håkan Södergren pussel, vet du. God jul, han släppte många varor honom. Du, jag släpper ett namn här. Gustav Rydahl tycker jag ska bli intressant. Vad säger du om det, Erik?
Mycket, mycket intressant. Jag besökte ju Karlstad här för några veckor sedan innan en NHL-studio. Alltid trevligt att komma tillbaka där man har jobbat i 8 år. Och han har ju fått... ja, faktiskt. Jag var på Oleris där i stan och Micke Johansson kom förbi. Grattis till en fantastisk karriär. Micke som la av fick tröjan hissad. Peter Nordström lika så. Fick tröjan hissad, grattis till det. Micke Johansson, det var ju inte upp i taket, men han fick ju en fin hyllning i alla fall. Nog om det, Rydahl kommer. Penneborn känner Rydahl sedan tidigare och det Färjestad gör där då att de liksom belyser andra kvaliteter än att bara smälla på, som var lite Rydahls melodi i tidigare klubbar. Han har ju visat att han är spelskicklig och sen har han den här gritten, han har den här edgen också i spelet med den fysiska kvaliteten när det behövs. Så att han har ju fått ett otroligt uppsving och det gillar jag, det här med att man gör ett miljöombyte så får man ledare som kanske ser en på ett lite annat sätt och börjar bekräfta de egenskaperna. Och sen så lyfter man. Så det är bra, Niklas, att du lyfter fram honom, för honom ska vi syna lite extra redan imorgon då när vi gör Ryssland. Är det 17.30 på TV10?
17.30, eller precis. Ja, men jag ser mycket energi i alla fall i det här laget. Jag är ju helt med på det ni säger, att det är inventering och man ska använda gamla laget Vikingarna, Håkan, så kanske det stämmer in på det här. Men det finns ju ändå mycket energi. Rydahl var du inne på. Det finns andra spelare som jobbar stenåt. Sylvegård. Marcus Ljung, som jobbar stenåt också. Händemark. Bromé.
Och generellt så var vi, alltså det är ett rätt storväxt forwardssidelag och det var det förra som Garpen tog ut också. Då trodde jag faktiskt att man inte skulle klara av tempot, men man skulle väl klara av fysiken. Nu visade det sig att det var tvärtom, man klarade inte av fysiken men man hade tempot, så man förlorade mycket närkamper i den turneringen. Så att, därför är det lite spännande att se om det här laget har liksom lärt sig att få upp styrkan i och det sättet att spela fysisk ishockey internationellt, för det vet vi också att i SHL är inte det fysiska spelet så tufft som det kanske är när man kommer ut i en sån här turnering. Därför är det ju väldigt speciellt. Sen tycker jag också att det ska bli intressant att se. För att, och här är liksom, nu går jag tillbaka till stenåldern, till det svartvitt tv och hela det här. Att det var faktiskt så att det första steget in i ett VM-lag, det tog man alltid i svenska turneringen som var på den tiden. Nu plockar jag fram det pappret. För att den turneringen är otroligt tuff. Alltså, för du har, väl ser Moskva lite annorlunda ut nu, va? Men det är ett väldigt annorlunda land att spela ishockey i Ryssland och Sovjet på den tiden. Och klarar du det här så klarar du också av den miljön som blir under ett långt VM, tufft VM. Så att här är det så att gör du bra i Svestia så brukar du oftast hänga med ända fram till VM.
Och det är din favoritturnering, eller hur? I Svestia. Hur många gjorde du?
Jag var hur bra som helst. Sex.
Sex, ja. Och så kom du hem med mängd av julklappar.
Jag gjorde ett VM i Moskva också. Så att, Pappa Charles då?
Ja, jag kommer ihåg. Jag har varit med dig över en gång där och du lärde mig allt du kunde om Ryssland, Håkan. Det var en härlig upplevelse. Något blöt var det faktiskt, men det...
Det regnade.
Ja, det regnade ju faktiskt där hela tiden vi var över där. Du, vi måste titta in i NHL också innan vi är klara med podcast nummer 260. På den östra sidan och västra sidan, det är ju knallhårt uppe i toppen. Och vi följer dina uppdateringar, Erik. Du ska ha all respekt och applåder för de där uppdateringarna du gör på Twitter och Instagram. Folk älskar ju det där. Man får se alla resultat, poängliga och... hur det ligger till med tabellerna där också. Om du bara får koncentrera lite på den östra sidan och bara skulle fånga upp bäst i öst. Vilka är det nu tycker du, Erik?
Ja, jag är såklart imponerad av Islanders. Det här lagspelet under trotssystem som Håkan pratade om. Det blir jag imponerad av. Men att se Washington till och med utan Bäckström. Nu var han ju äntligen tillbaka, gjorde 1+1 direkt i comebacken efter sin överkroppsskada som har hållit honom borta från line-upen några veckor. Men de har 49 poäng Washington och ser ut som en Stanley Cup-contender återigen. Och Boston gick till final i fjol. Vi måste ta upp Boston som ett exempel. Kapten Chara som uttalade sig i fjol om att när man kommer till vårt lag, då behandlar inte jag rookies här på det sättet som de behandlade oss yngre när jag kom in i ligan. Utan nu är det nya tider. Här behandlas man med respekt oavsett hur många matcher man har spelat. Och där tycker jag Chara får bli då liksom en förebild för hur man ska bete sig 2019. Och det de gör med det här målvaktsparet Tuukka Rask och Halak, som de brinner. Jag såg någon träningsbilder på Twitter. Tuukka Rask, han klöv klubban i små bitar. För han, det verkar som att han hade förlorat någon tävling. Ja, det var två mål eller någonting. Bältemålet som Pekka Limmark gjorde på Johan Rosén i Delfinen på 90-talet. Alltså, men just att träna med Edge också, att ha den här tävlingsinstinkten som Boston har. McAvoy, The Perfection Line med Pasternak som har gjort flest mål av alla. Marchand, Bergeron, alltså, de har ett lag som sannoliken kan vinna. Så de imponerar mest på mig just nu tillsammans med Washington.
Det är på östra sidan, på den västra, Håkan.
Det måste jag ju försöka. Det var tre lag som imponerade honom mest, va?
Ja, men det är
det. Fråga vilket lag som
det är många lag på sidan, vet du.
Nej, men det alltså jag förstår vad Erik menar på, för jag ska faktiskt plocka upp och göra exakt samma sak på den västra sidan då, för att det är tre lag som jag tycker stiger fram som lite bättre, lite mera stabila, även när det blåser motvind och lite skador och när det är lite tuffare villkor runt omkring dem, va? Och det är faktiskt både St. Louis, Colorado och Winnipeg Central, alltså division där, de tre lagen. Jag tycker de känns lite genuina. Winnipeg som har kommit tillbaks och gör en jättebra säsong, alltså trots alla bekymmer med backar och bufflen och skador som de har haft där, men ändå fortsätter att spela så bra försvarsspel och offensiv som de har. Och rätt ograverat. Jag tycker Colorado samma sak där, va? Trots skador på nyckelspelare hela tiden. Så bara taggar de i och kör på och nya spelare dyker upp. Så att de ser också väldigt, väldigt stabila ut. Och så St. Louis som man trodde då skulle få lite guldsot eller något liknande. Förlorar min natt i och för sig, va? Men det är liksom en förlust och sen vinner de 3-4 raka. En förlust vinner 4-5 raka. Hela den där trion skulle jag vilja säga ser otroligt stabila ut och är på lite bättre än de flesta lagen. Så att de där tror jag vi kan räkna in redan nu i ett Stanley Cup-slutspel. Sen blir det lite hugget och stucket underifrån, va, när Dallas, Vegas, se om Nashville kanske hittar formen och till och med kanske San Jose vid något tillfälle. Så att den västra sidan tror jag kommer bli ett riktigt förverkeri när vi hamnar i februari-mars.
Ja, vilken division det där, Central Division. Det är ju knallhårt. Det blir mer NHL såklart i nästa podcast. Men jag måste bara in med min... Jag får alltid ha en liten sågning. Och jag gillar inte att gå på individer som... Jag måste såga spelarna i Detroit lite i min sågning idag. För vad är det som händer? Det är ju så när man har vuxit upp och älskar ishockey så har ju Detroit fastnat lite. Det var ju ändå svensklaget nummer ett, de här klassiska röda tröjorna och Lidström och company som vann, var fyra Stanley Cup plockade de väl. Har ju blivit ett sånt lag som man följer lite extra. Håller definitivt inte på dem, men jag undrar, vad hände egentligen? Detroit, 17 poäng nu. Ni brukar ju prata om det här att man tankar, vilket betyder att man kör in bussen till kanten lite och ställer sig och nästan vill förlora. Man bryr sig inte så mycket bara för att man ska få drafta väldigt tacksamt sen. Men 17 poäng så här långt. Spelarna i Detroit, tittar man på laget, det är ju inget dynkast lag, för det finns ju inga dåliga lag i NHL. Men den scoutingen som de har, så har de ju örnkoll på hela hockeyvärlden. Och då får ihop det här laget och prestera så dåligt som de gör, det tycker jag är anmärkningsvärt. Blashill och det är väl Balsman som är där också, inte det?
Ja.
Som är assisterande. Och sen Iceman då, som ska vara med och styra lite. Jag tycker det är, man ska inte använda ordet katastrof, men jag gör nästan det i min sågning idag. Detroit, skärpning! Vad säger du om det, Erik?
Mycket bra sågning. jag kan såga med där. Jag träffade någon person som hade varit med i SM i, vad heter det?
Sågning.
Sågning, ja. Med motorsåg. Man kapar ner träd. Och då minns jag när Thomas Berglund skulle använda en motorsåg på 90-tal och såga sig själv i benet.
Aj.
Han var ute med skoter men lyckas ta sig hem på något mirakulöst sätt med ett blödande ben.
Oj.
Jag vet inte hur jag kom in på det, men nej, det är en liknelse lite hur Detroit ser ut nu. Det är 12 raka torsk och det ser ju bedrövligt ut. Och jag pratade om det här tidigare och jag nämnde också med Niklas Lidström för något år sedan att är det verkligen rätt väg att försöka ta sig till 25:e slutspel i rad och slå liksom bara fortsätta istället. För det de gjorde för några år sedan Detroit var ju att de tradeade bort framtid och tog in free agents innan fönstret stängde för att göra attack mot att ta sig till slutspel igen. Så på något sätt så gjorde man ju ingen riktig ombyggnad, utan man försökte göra det on the fly. Vilket då innebär att på något sätt så delvis så lider de av sviten av det. Men det är bara en väldigt liten del av förklaringen. En annan del av förklaringen är ju en kraftig underprestation. Och av någon anledning har ju Blasil, han har ju bara fått fortsätta coacha. Alltså oavsett hur det har sett ut. Och där ställer jag mig frågan om verkligen han kommer att överleva den här säsongen. Vad tror du, Håkan?
Ja, där är väl helt och hållet på internt vad Iserman menar. Det brukar ju ofta vara så att när det kommer en ny GM så brukar han då vara rätt så noga med att sätta sin egen lilla stad. Vilket innebär att jag tror att Iceman folk fortfarande som är då familjen Illich kanske förlorade son lite som har kommit hem igen. Han är ju lite i den stolen att han har ju nog mandat att göra princip vad han vill. Men sen när du kommer ner till laget som sådant så är det ju så att du lär dig vinna på samma sätt som du i vissa fall lär dig förlora. Ja. Och där är ju Detroit i dagens läge. De har lärt sig förlora helt enkelt. För de är det en normal situation att förlora med 2-3 mål, förlora sista perioden, att släppa in då, ha en målvakt som har en dålig dag, ha backar som inte är speciellt bra. Du kan ju titta på det här laget så kan du ju säga att den skulle jag vilja byta ut. Det är inte speciellt svårt. Det som är svårt är ju att hitta någonting som ersätter de här spelarna som egentligen passar in under lönetak och liknande. Och där är det nog helt enkelt så att där sitter Iceman då återigen och har fram det här pusslet som han försöker såga sönder på det sättet så han kan sätta ihop det igen. Ja. För att det blir väl någonting liknande. Att han försöker bryta ner det här så mycket som möjligt för att bygga upp det på något Tampa-vis. Alltså, men i alla fall efter ritningarna han har i sitt huvud och hur det ska se ut i Detroit framåt.
Och sen kommer de ju...
Förlåt, ska jag bara säga det. Jag tror inte de vill vara i den här situationen. De har en helt ny, flunkande, fin arena som de ska fylla med folk och få liksom in... vinnarmentaliteten i väggarna som man uttrycker det, va? Så att jag tror inte det här är någon situation som de är speciellt happy med.
Nej, och sen så kommer de ju komma där, de kommer vara med i draftlotteriet, förhoppningsvis draftas som nummer ett, och då är det Alexis Lafreniere kommer ju, Ramuski-forwarden som vi kommer njuta av, junior-VM kanadensan, ja. Han kommer ju gå som nummer ett, och Quinton Byfield som nummer två då, också en Kanada forward and center. Så där, det är en riktigt bra draftklass med även med Holtz och Raymond med flera. Men Lafreniere kommer gå som etta och det kan mycket väl bli Red Wings framtid de har där.
Ja, så är det sannolikt. Det var veckans sågning. Jag tänkte att Rickard Wallin skulle få sista ordet i den här podcasten. Han gjorde ju Champions Hockey League igår. Jag stötte på honom här när han spelade in Spotklubben, som ni kommer kunna se på via Free och på Spotexpressen. Han hade levererat en sexa, alltså decenniets bästa sexa. Alltså de 10 senaste årens bästa sexa i NHL. Jag tyckte det var intressant. Jag hade väldigt svårt, han sa det 2 svenskar med. Jag sa fel faktiskt på båda, vilket kanske var lite dåligt när man lyssnar på den här sexan. Jag tänkte jag ska bara dra den. Och det är alltså över hela NHL det här då, från 2010 och framåt. Målvakt: Henrik Lundqvist. Backar: Dowdy, Erik Karlsson. Och kedja: Kane, Crosby och Ovechkin. Är decenniets bästa spelare i NHL enligt Rickard Wallin. Och Södergren och Erik.
Kedjan var inte något att utsätta på. Backarna kanske man skulle kunna ha lite lite att tillägga på. Där kunde det finnas lite andra alternativ. Men de är ju som sagt, det är det här 10-årsspannet.
Ja, det är svårt.
Alltså du,
när var de som bäst?
Lidas drog ju, vad slutade han? 5 år sedan, va?
12.
Ja, precis, som att, ja, det är ju 7 år sedan.
McDavid har kommit in senaste åren.
Ja, precis. Alltså det dyker upp mycket folk och du tappar folk rätt så fort med det här spannet på 10 år. Så att, det var lite intressant faktiskt. Men backarna låter som man skulle kunna hitta. Alltså Erik Karlsson, vi fascineras ju av Erik Karlsson. Det har vi alltid gjort. Men vad har Karl Munner då?
Ingenting.
Nej.
Men... En grym spelare, exakt, det är inget snack om saker och det han gjorde för Ottawa. Men just målvaktspositionen, Henrik Lundqvist, är han den främsta? Vi stod och pratade om det.
Den kan jag gå med på.
Vad säger du, Erik?
Den kan jag gå med på. Om du tittar över den 10-årsspannet, den nivån han håller.
Det är konkurrens med han som ligger precis bakom honom i antal vinster, Marc-André Fleury. Som ju var helt fenomenal i perioder under det här och vunnit 3 Stanley Cup. Visserligen bara en som startade på riktigt. De andra vann ju Murray. Men då var han backup och mentor. Men Lundqvist, det han har gjort, det är ju Sveriges överlägset bästa hockeymålvakt genom alla tider. I och med att Pelle Lindbergs karriär blev ju tyvärr alldeles för kort. Men jag tycker faktiskt Lundqvist är med, värd att vara med där. Och jag vill bara tacka Rickard för det inspelet. Och jag minns också att Rickard Wallin hade körtelfeber. Han fick det. Vi hade en teambuilding med Färjestad i slutet på sommaren. Och jag skulle göra videos och så som jag gjorde som jag videokurs. Och han var gubbgrinigare än vanligt på morgnarna. Så jag tänkte, det är något fel med Rickard. Så att de kollade upp det där sen. Och han hade mycket väl körtelfeber och var ju borta i flera veckor. Så nu håller vi tummarna att det inte Raymond har det. För att det är mörkt, det är regnigt i Ängelholm. Men snart kommer jultomten. Och ännu bättre, snart kommer Jide i junior-VM. Och det längtar jag enormt mycket efter.
Och den här gången kan du faktiskt säga tack och hej. Du brukar ju ibland avsluta podcasten efter 20 minuter. Men
tack och hej.
Eller hur? Vi är ihop. Men nu vet att du ska iväg på möte. Vi har dragit över några minuter. Men jag var tvungen att ta den där sexan från Wallin. Jag tyckte den var intressant. Lyssna och se bilder i Spotklubben. Håkan Södergren, tack så jättemycket.
Tack själv.
Detsamma till dig, Erik Granqvist. Och väl mött, mina herrar, imorgon i Channel One Cup-studion. 17.30, TV10 och via Play. Och vi kör ju även till helgen där, Håkan, lördag. Och då blir det även NHL-studion. Och sen så blir det 3 kronor på söndag mot Tjeckien. Erik ska ha en skön semester i helgen. Det är du väl värd, Erik. Njut av den.
Tack så mycket. Jag njuter också. Imorgon har vi en som representerar 110% i varje situation som gästexpert. Det ska bli väldigt kul att se. Och sen har jag tagit en liten video på Leon Bristedt också. Han visar skottteknik. Jag ska se om med Tobbe Karlsson om vi får in det i våran sändning imorgon ifall Bristedt spelar, för han är otroligt bra på små tekniska finesser.
Bra, du går och skickar iväg den där videon till våran superproducent Tobias Karlsson, så blir det alldeles utmärkt. Nu säger vi tack och hej, och framförallt skicka ett jättetack till våra lyssnare som lyssnar på den här podcasten. Ni är fler än någonsin och det är vi oerhört stolta över att ni hänger med Viasat Hockeys podcast. Det här var nummer 260. Det finns väldigt många sköna podcaster i arkivet som ni kan lyssna på här på I Like Radio. Nu får ni ha en härlig dag, eller kväll, eller morgon. Det beror ju på när ni lyssnar på den här podcasten. Vi ses och hörs.
Andas och njut.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.